Du lyssnar till närradion i Örnsköldsvik.
Välkommen till Radio Nolaskogs och semesterpratarna. Vi sänder varje dag under juli och augusti klockan 7, 9, 16 och 21. På frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via poddradion. Den, liksom vår app, hittar du på vår hemsida www.radioovik.se. Och idag har turen kommit till Thomas Wahlbom att semesterprata. Välkommen Thomas!
På sommaren översvämmas Nordingråbygden av turister som vill njuta av skönheten i det branta och dramatiska landskapet. Kyrkan ligger gudomligt vackert vid vattnet. Men den speciella dag jag ska berätta om tänkte jag inte ett ögonblick på allt det vackra runt omkring mig. Det var begravning. Vem som skulle begravas kom jag inte ihåg. Jag minns bara att det var en avlägsen släkting som jag aldrig hade träffat och jag skulle spela på begravningen. Min mammas släkt kommer från Nordingrå. Trots att jag bara var i övre tonåren hade jag redan etablerat mig som släktens organist. Eftersom jag ännu inte var så erfaren var jag rätt spänd och fokuserad. Det gällde förstås att spela rätt och spela vackert. I alla fall inte spela fel och fult. För då skulle släkten för alltid minnas att moster den och den minsann fick gå till sista vilan när en ung spoling vid orgeln klantade sig och förstörde hela högtiden. Nej, det fick inte hända. Efter begravningen var det minnesstund i församlingshemmet. Även där skulle jag musicera. Jag minns inte om jag bara skulle spela eller om jag också skulle sjunga. Men det jag nu ska berätta minns jag med glasklar tydlighet. Jag sitter vid pianot och ska precis börja spela. En man kommer fram till mig. Jag reagerar på hans klädsel. På den tiden hade alla karar mörk kostym på begravning, men mannen som släntrar fram till pianot har joggingdress. Han var inte med på begravningen i kyrkan och varför han nu är med på minnesstunden förstår jag inte. Reflexmässigt reser jag mig, osäker på vad han vill. Han är i 45-årsåldern, inte så lång, slank och ger intryck av att vara vältränad. Så öppnar han munnen och säger artigt leende: "Det är jag som är din far." Jag står oförstående och tyst. Och när han märker det förtydligar han: "Ja, alltså, det är jag som är din riktiga pappa, din biologiska far." Jag fryser till is för jag har aldrig tidigare sett mannen. Han är en fullständig främling.
Pappa, can you hear me? Pappa, can you see me? Papa, can you find me in the night? Papa, are you near me? Papa, can you hear me? Papa,
can you help me not be frightened? Looking at the skies, I seem to see a million eyes. Which ones are yours? Where are you now that yesterday has waved goodbye and closed its doors? The night is so much darker, the wind is so much colder, the world I see is so much bigger now that I'm alone. Papa, please forgive me, try to understand me. Papa, don't you know I had no choice? Can you hear me praying, anything I'm saying? Even though the night is filled with voices, I remember everything you taught me, every book I've ever read. Can all the words in all the books help me to face what lies ahead? The trees are so much taller, and I feel so much smaller. The moon is twice as lonely, and the stars are half as bright. Papa, how I love you. Papa, how I need you. Papa, how I miss you.
Jag heter Thomas Wahlbom och jag är adoptivbarn. Mina adoptivföräldrar hade länge försökt få barn, men när det inte gick bestämde de sig för att adoptera. Jag föddes i Sundsvall och var bara någon vecka gammal när jag kom till mamma och pappa. Mamma berättade senare att det var den lyckligaste dagen i hennes liv. De hade väntat och längtat så länge. Men lyckan skulle bli ännu större. Lite drygt 9 månader efter att hon första gången fick hålla mig i sin famn födde mamma, som trodde att hon inte kunde få barn, en dotter, min syster Karin. Livet är verkligen fantastiskt. Mannen som presenterade sig vid pianot i Nordingrå var min biologiska far. Jag visste att jag var adoptivbarn, det hade mina föräldrar berättat när jag var stor nog att förstå. Han hade skrivit flera brev till mig under min tonårstid, och varje gång det kom ett brev från honom såg jag oron i mina föräldrars ögon. Det var en oro över hans intresse för mig, att jag kanske skulle bli intresserad av att träffa mina biologiska föräldrar och på sikt kanske känna större samhörighet med dem än med mina adoptivföräldrar. För mig har det aldrig funnits någon tvekan om vilka mina föräldrar är. Mina riktiga föräldrar ville verkligen ha mig och älska mig från första dagen. Min riktiga mamma och pappa fick ligga vakna om nätterna när jag som litet barn inte kunde sova, när jag skrek och grät. De gjorde enorma uppoffringar för mig och visade mig en makalös kärlek. På något sätt har jag nästan känt mig mer älskad än min syster, deras biologiska dotter. Kanske för att de var så angelägna att visa mig att de inte älskade mig mindre bara för att jag var adopterad. Barbra Streisands tolkning av Papa, can you hear me, som vi nyss lyssnade till, tillägnar jag mina riktiga och ofattbart kärleksfulla föräldrar. Mina föräldrar hade en teori om varför min biologiska far började kontakta mig. När jag var 8 år började jag spela piano och jag lärde mig snabbt. När jag var 14 debuterade jag som solist i Haydns pianokonsert i D-dur med orkester. Jag började spela kyrkorgel och gav konserter i olika kyrkor. Mitt namn stod på konsertaffischer och emellanåt i tidningen. Mina föräldrar sa, det var när det gick bra för dig, när ditt namn fanns i tidningen, som din biologiska far började höra av sig. Vi hörde Hans Fagius spela toccata i D-moll av Johann Sebastian Bach. Jag som semesterpratar heter Thomas Wahlbom och jobbar till vardags som rektor på Mellansels folkhögskola. Nu ska jag berätta om hur jag blev kriminell, en förbrytare som fick sin dom. Som alla andra unga män på 1970-talet blev jag kallad till mönstring. I Sollefteå skulle jag få genomgå en massa fysiska och psykiska test för att se om jag dög för att göra värnplikten och försvara Sverige. När jag kom dit var jag rejält förkyld och hade hög feber, så ledningen vågade inte låta mig göra några hårda fysiska test, utan lät mig bara göra utandningsprov för att bedöma lungkapaciteten. Testet visade att jag hade mycket hög lungkapacitet. Det bevisar att du är vältränad, sa testledaren och kryssade i formuläret. Tvärtom, protesterade jag. Jag tränar inte alls. Jag är helt förslappad. En silmjölke. Testledaren stirrade misstroget på mig. Men jag sjunger i kör, fortsatte jag. Det måste vara därför jag har så bra lungkapacitet. Jag tyckte inte resultatet spelade någon som helst roll, för jag skulle ändå söka vapenfri tjänst. Det finns många beteckningar på sådana som jag. Samvetsöm, pacifist, fredsälskare, världsfrånvänd romantiker eller kanske konstnärlig slashas. Sanningen är att jag aldrig har kunnat döda så mycket som en fluga och att jag är emot alla typer av våld. I tonåren när mina föräldrar fiskade i sommarstugan led jag all världens kval när jag såg fiskarnas dödskamp på land, och jag gjorde allt jag kunde för att rädda dem tillbaka till vattnet, till mina föräldrars stora förtret. Om någon kunde kvalificera sig för vapenfri tjänst så var det jag. Det var jag övertygad om. Vapenfri utredningen sköttes av en fritidsutredare och jag blev kallad till hans sommarstuga. Pappa skjutsade mig dit. Frågorna handlade om vad jag skulle göra i olika situationer. I exemplen var det alltid nära och kära som blev utsatta för hot. Min dotter stod på en brygga och blev hotad av en svartmuskig man med kniv. Jag invände att jag inte hade någon dotter, men det var uppenbarligen fel svar. Det såg jag på utredarens ansikte. Mormor i sin röda stuga blev hotad av en man med pistol. Vad skulle jag göra? Jag körde bil på en bergsväg och mötte en grupp människor. Det fanns ingen möjlighet att hinna bromsa och ingen möjlighet att väja och köra förbi. Vägen var för smal. Skulle jag köra över stupet och rädda gruppen? Eller skulle jag köra på dem och rädda mig själv och min dotter, som enligt utredaren också satt i bilen? Alla situationer stegrades efterhand. Från början fanns det möjlighet att rädda utan att skada, till exempel att knuffa den svartmuskige mannen med kniv ner i vattnet och på så sätt rädda min dotter. Men det blev svårare och svårare, för jag stod allt längre ifrån. Alla exempel slutade med att jag hade en pistol i handen och enda möjligheten att rädda var att skjuta för att döda. Till slut blev jag trött, utled på de larviga exemplen. Ja, ja. Här kommer jag på bergsvägen längs stupet. Jag kör en lastbil som har en grupp soldater på flaket, ganska många. Plötsligt möter jag ett helt gäng cyklister. Jag tvärbromsar och tappar kontrollen på fordonet och mejar oavsiktligt ner hela högen. Sen glider jag över stupet. Soldaterna på flaket skriker medan vi störtar ner för berget. Vi landar på mormors lilla röda stuga och olyckligtvis är även min dotter där just då på besök. Soldaterna lemlästas och dör, mormor mosas och min dotter genomborras av kofångaren. Alla dör, dör, dör! Är du nöjd nu? Utredaren avrådde från att jag skulle beviljas vapenfri tjänst, vilket också blev vapenfrinämndens beslut. Jag överklagade beslutet till alla instanser, men avslaget stod sig ända upp till regeringen. Vi ska lyssna till en berömd fransk antikrigssång med svensk text av Lars Forssell. Jag står här på ett torg. Det är Sofia Karlsson som sjunger.
Ett cirkuståg passerar, en clown, en vind passerar, men jag är full av sorg. Mitt hjärta är en sång, den handlar om hans läppar, den handlar om hans ögon som spelade en gång. Och säg ni som är här, vad skulle ni då göra? Vem skulle ni då höra om den som ni har kär blev borta i ett krig till ingen, ingen nytta, där människor blev förbyta som jävlarna med dig? Jag står här vid ett square, det regnar i mitt hjärta, det säger i mitt hjärta att han är inte här. Fast fåglarna ger hals och träden gröna vaknat, jag ser det med min saknad, jag ser det inte alls. För den som jag höll av har stympats, bränts och satsats, förlorats, glömts och kastats med andra i en grav. Vem spelar detta spel med blod och svett och tårar, med kulsprutor och bårar? Jag vet att det är fel, ni vet att det är fel. Säg ingenting om riken, om Bush och politiken, för då så blir jag stor. Men säg herr president, om ni har tid att svara, att kunde ni förklara det onda som har hänt? Vem är det som ställ till så vi som är som andra ska slåss emot varandra, fast ingen av oss vill? Och alla ni med makt, jag ville bara säga, låt människorna leva och gör som jag har sagt. Och gör som jag har sagt.
Så blev jag inkallad till T3 i Sollefteå för att utbildas till drivmedelsgruppchef. Den 1 juni 1976 ryckte jag som 19-åring in och påbörjade min militära utbildning. Jag kvitterade ut ett 90-tal attiraljer, bland annat fältdräkt och marschpjäxor. Vi ägnade oss åt fysisk träning, persedelvård och skoputs. Jag hade bestämt mig för att bli en exemplarisk soldat, men utan vapen. Allt gick till en början utmärkt. så kom dagen när vi skulle kvittera ut vårt handeldvapen. En automatkarbin av modell AK4. Jag gick till förrådet precis som jag hade blivit tillsagd och beställde mitt vapen som placerades på disken framför mig. Jag tittade på vapnet men gjorde ingen ansats att ta det. Förrådschefen såg förbryllad ut och sa till slut till mig att ta vapnet. När jag inte gjorde det utan bara stod där kallade han på en officer. Officeren beordrade mig att ta vapnet. När jag inte gjorde det tillkallades kompanichefen. Kompanichefen beordrade mig att ta vapnet. När jag inte gjorde det utbröt stor kalabalik och jag hemförlovades omgående anklagad för lydnadsbrott. Så kom det sig att jag kunde påbörja mina studier vid Göteborgs universitet den hösten fast jag hade begärt uppskov för militärtjänstgöring. Ungefär samtidigt med skolstart blev jag kallad till tingsrätten i Sollefteå för rättegång. Åtalet gällde lydnadsbrott och vapenvägran. Straffet skulle bli en månads fängelse. Sen skulle jag på nytt bli inkallad till militärtjänst. Om jag då vägrade bära vapen igen skulle det bli 2 månaders fängelse och så vidare. Upp till totalt 1 års fängelse. 1 års fängelse kändes inte bra, men mitt beslut att inte bära vapen var oåterkalleligt. Eftersom jag vid den tiden redan hade flyttat till Göteborg begärde jag att målet skulle förflyttas dit, och det beviljades. Samtidigt innebar denna administrativa förändring en stor försening, vilket var utmärkt för mig. 1 år efter det slutliga avslaget på min vapenfriansökan hade jag nämligen rätt att göra en ny ansökan och få en ny vapenfri utredning. Det var jag väl medveten om. Jag gjorde inget för att påskynda den rättsliga processen. Tvärtom gjorde jag allt för att försena den. När jag blev kallad till tingsrätten i Göteborg dök jag aldrig upp. När det kom rekommenderade brev löste jag aldrig ut dem. Till slut kom polisen till universitetet och sökte efter mig, men då gömde jag mig ännu mera raffinerat. Under de mest kritiska perioderna gick jag under jorden fullständigt. Så kom dagen när det hade gått 1 år och jag skickade in en ny vapenfri ansökan. Samtidigt skrev jag till tingsrätten och bad att rättegången skulle skjutas upp tills vapenfrinämnden hade hunnit pröva min nya ansökan. Det gick domaren med på. Den här gången utfördes vapenfriutredningen av en utbildad psykolog och blev väsentligt mera omfattande än tidigare. Utredaren ifrågasatte tidigare avslag. Baserat på psykologens sammanfattning beslutade vapenfrinämnden att bevilja mig vapenfri tjänst. Äntligen! Jag blev på nytt kallad till tingsrätten och den här gången infann jag mig. Rätten tolkade vapenfrinämndens utslag som att jag rimligen borde ha beviljats vapenfri tjänst redan första gången. Att jag hade blivit tvingad att bära vapen trots att jag borde ha beviljats vapenfri tjänst ansågs vara en förmildrande omständighet. Samtidigt hade jag bevisligen begått lydnadsbrott, vägrat lyda order och måste straffas. Straffet blev villkorlig dom, vilket i mina ögon var betydligt lindrigare än fängelse. 1,5 års helvete var över. Det var obehagligt att först inte bli trodd när jag berättade om mina samvetskval över att bära vapen och lära mig döda. Det var ännu värre att bli stämplad som kriminell och tvingas hålla mig gömd för polisen och rättsväsendet bara för att jag tror på icke-våld. Mitt förtroende för vårt svenska samhälle fick sig en rejäl törn. Min vapenfria tjänst gjorde jag senare på ett rehabiliteringshem för missbrukare, och det var helt fantastiskt att få hjälpa precis avgiftade alkoholister och narkomaner tillbaka till livet och ge hopp om en bättre tillvaro. Du lyssnar till semesterpratarna på Radio Örnsköldsvik och vi hörde Eva Cassidy sjunga Over the Rainbow. Jag som pratar heter Thomas Wahlbom och jobbar till vardags som rektor på Mellansels folkhögskola. Nu ska jag berätta om en passionerad kärlekshistoria och hur det hände sig att jag blev internationell valutafifflare och fick möjlighet att göra en jorden runt resa utan att det kostade mig en enda krona. Jag hade jobbat några år som organist i Kramfors. Det var torsdag kväll och körrepetition. Hela kören var samlad och jag skulle precis börja körövningen när en okänd ung kvinna med långt, korpsvart hår och nästan onaturligt vit hy kom in genom dörren. Jag kunde inte släppa henne med blicken. Hon var det vackraste jag hade sett. Hon var 19 år och kom med sina föräldrar. De ville börja i kören för att lära sig svenska. Familjen kom från Chile och hennes pappa hade blivit förföljd och tvingats fly undan president Pinochet och militärregimen. Själv ville hon inte alls komma hit. Hon hade trots sin ungdom redan en dotter och barnets far var kvar i Chile, men hon blev tvingad av sina föräldrar att följa med till Sverige. Det sa klick mellan mig och kvinnan, fast på ett ganska eldigt sätt, för hon hade ett latinskt temperament. En kväll när vi nyss hade träffats var hon hemma hos mig. Det blev ganska sent och jag frågade om hon ville sova över. Det ville hon gärna. Eftersom jag var 11 år äldre och en ärbar kyrkans man började jag bädda soffan så att vi skulle sova i varsitt rum. Det gillade hon inte. Om jag ska stanna vill jag sova med dig i din säng, annars går jag hellre hem. Så gick det med den ärbarheten. Vi flyttade ihop för en framtid tillsammans. Redan tidigt planerade vi att åka till Chile för att även jag skulle få uppleva hennes hemland. Vi jobbade hårt under några år, gnetade och sparade. Och när vi hade fått ihop tillräckligt med pengar tog vi ledigt i 8 månader. En ledighet som förstås hade förberetts under lång tid. Vi hade bokat flygbiljetterna långt innan avfärd. Hon skulle åka en månad före mig för att ha extra tid att träffa sin mormor och morfar. Och dessutom skulle hon sondera marknaden för husbilar. Vår plan var nämligen att köpa en begagnad husbil och resa runt i Sydamerika. I 5 år hade vi drömt och planerat för detta och nu var drömmen äntligen på väg att förverkligas. Jag vinkade av henne när hon reste, sen hade vi ingen kontakt för familjen i Chile hade ingen telefon. Det här var före mobilernas och internets tid. Efter ett par veckor hade hon läst in ett meddelande på min telefonsvarare på jobbet. Hej, det är jag. Jag vill nog inte att du kommer. Jag blev alldeles stel. Vad var detta? Jag vill nog inte att du kommer. Vadå nog inte? Hon lät inte säker. Vad hade hänt? Jag var helt förvirrad och visste inte vad jag skulle göra. Dagen efter postade jag ett expressbrev och hoppades att det skulle hinna fram innan jag reste. Jag kommer, skrev jag, så vi får träffas och prata. Vad har hänt? Tacksam om du möter mig på flygplatsen som planerat. När jag 2 veckor senare klev på planet hade jag inte hört något mer från henne. Det här var under första halvan av 1990-talet och det rådde stränga valutarestriktioner. Vi behövde förstås ett stadigt kapital för att köpa en husbil och vara borta i 8 månader. Jag hade samlat allt vi ägde och toppat med lånade pengar, växlat allt till $100 sedlar och sedan packat sedelbuntarna i min axelväska. Det var, så vitt jag visste, enda sättet att lyckas föra ut större belopp utomlands. Det här var före terrordådens tid, så det fanns ingen omfattande rutinmässig kontroll av handbagage. Jag höll väskan i ett stadigt grepp under resan och hoppades att ingen skulle upptäcka något. Planet landade punktligt i Chiles huvudstad Santiago. Flygresan hade varat i över 1 dygn och jag var uttröttad av att ha vaktat min dyrbara axelväska och dessutom sjuk av oro. Skulle hon, som jag älskade över allt annat, finnas där på flygplatsen? Hon som hade kommit in i mitt liv som en virvelvind 5 år tidigare och som var hela mitt liv. Vi ska lyssna till den vackraste kärlekssång jag vet, nämligen Kärleksvals av Ulrik Neumann med text av Håkan Elmqvist. Det är Carola som sjunger. Jag passerade passkontrollen och tullen. Allt gick bra. Axelväskan med sedelbuntarna hängde fortfarande oöppnad över min axel. I ankomsthallen spejade jag överallt, men hon var inte där. Jag väntade i över en timma, men hon kom inte. Mitt hjärta sjönk som en sten. Jag insåg att jag måste försöka ta mig från Santiago till Valparaíso, där hennes mormor och morfar bodde. Men hur skulle det gå till? Vår plan var att hon skulle komma och hämta mig, så det här var jag inte beredd på. Jag försökte fråga mig fram, men knappt någon kunde tala engelska, och själv kunde jag på den tiden inte ett ord spanska. Till slut lyckas jag hitta en buss till Santiagos centrum och därifrån en annan buss vidare till Valparaíso. I Valparaíso tog jag en taxi och gav chauffören en lapp med adressen. Bilen frustade upp för branta och knappt körbara grusvägar och stigar och stannade slutligen vid ett litet och oansenligt hus som klängde i branten. Inne i huset fanns några människor, men de kunde inte engelska. Jag nämnde hennes namn och då lyste de upp. Jag förstod inte vad de sa, men jag hörde ordet aeropuerto och de pekade. Aha, hon hade alltså ändå åkt till flygplatsen för att möta mig. Jag väntade i huset. Flera timmar senare, vid midnatt, kom hon tillbaka. Hon hade åkt för att möta mig, men råkat ut för en trafikstockning och stor försening. När hon kom till flygplatsen 1,5 timme efter att mitt flyg hade landat var jag inte längre där. Vi pratade hela natten. Hon berättade att när hon en månad tidigare landade och klev ur planet var det något som brast inom henne. Hon bara grät och kände: det här är mitt land. Här vill jag leva. Jag vill aldrig mer resa tillbaka till Sverige. I Chile fanns det ingen plats för mig, det insåg jag. Jag kunde inte språket och skulle få svårt att klara mig. Här fanns också pappan till hennes barn. Efter ett par dagar bokade jag om återresan till Sverige. Jag skulle ha stannat i 8 månader, men det blev bara 1 vecka. En vecka med många kärlekstårar, för vi älskade fortfarande varann. Det var därför hon ville att jag inte skulle komma till Chile. Det var därför hon hade lämnat meddelandet på min telefonsvarare. Det hade varit enklare att bara aldrig träffas mer. Vår kärlek var omöjlig. Vi lyssnar till Frank Sinatra som sjunger One for my baby med Count Basie vid flygeln. Det var så här jag kände mig.
This is the part in the program where we sing a drunk song. Drunk songs are usually done in small bars and bistros. Wee hours of the morning, usually talked or sung by a fellow who's got problems, like his broad flew to coop with another guy and all the bread. So if you will assume the position of a bartender, it's the way these guys behave. It's 2:45. There's no one in the place except you and me. Set 'em up, Joe. I got a little story I think you should know. We're drinking, my friend, to the end of a brief episode. Make it one for my baby and another one for the road. I know the routine. Put another quarter in the machine. I feel kind of bad. Can't you make the music easy and sad? I could tell you a lot, but it's not in a gentleman's code. Just make it one for my baby and one more for the road. You'd never know it, but buddy, I'm a kind of poet, and I got a lot of things I'd like to say. And if I'm gloomy, please listen to me till it's talked away. Well, that's how it goes. And Joe, I know you're getting anxious to close. Anyway, thanks for the cheer. I hope you didn't mind my band in your ear. But this torch that I found, it's gotta be drowned, or it's gonna explode. Make it one for my baby and another for the road. The long, it's damn long. It's so long.
Efter den omstörtande veckan i Chile kom jag tillbaka till Sverige. Axelväskan var fortfarande packad med 100-dollarssedlar och framför mig låg nästan 8 månaders ledighet som jag inte visste vad jag skulle göra av. Jag ringde min bäste vän för att klaga över den tragiska vändning mitt liv hade tagit. Han är doktor i teoretisk fysik och en mycket klok man. Han sa: "Jaså, du är långledig. Vad bra! Då reser du och jag istället. Vi gör en jorden runt resa för att fira att du är singel igen. Det blir toppen." Så kom det sig att vi gav oss iväg på en annan livsresa än planerat. Delvis för att jag skulle glömma det erbarmliga tillstånd mitt liv befann sig i just då. Och en livsresa blev det verkligen. Först blev det spännande äventyr i Asien. I Pakistan, Thailand, Vietnam, Myanmar, Indonesien och Filippinerna. Sen styrde vi kosan mot Sydamerika, på nytt till Chile, till Peru och Bolivia. Från livsresan finns förstås massor av färgstarka äventyr att berätta, men det hinner jag inte göra idag. Jag kan bara konstatera att jag började resan som en bruten man och kom tillbaka med livsandarna på topp efter att ha skådat utsikten på 5000 meters höjd i Bolivia, själv kört världens farligaste bergsväg i Anderna, krälat i gyttjan i mangroveträsk i Asien med massor av äckliga insekter och iglar, badat i kristallklara vatten och vilat i skuggan på undangömda vita paradisstränder. Ett bra tag efter att jag hade kommit hem från jorden runtresan upptäckte jag min axelväska som fortfarande stod där packad med $100-sedlar. Resan hade helt enkelt blivit väldigt mycket billigare än att köpa en husbil i Chile. När jag gick till banken för att växla fick jag tillbaka mer i svenska kronor än jag först hade betalat. Hur kunde det hända? Jag hade ju gjort av mig rätt mycket under resan. Bankmannen förklarade något om Riksbankschef Bengt Dennis, om 500% ränta, att Sverige hade försökt försvara sin valuta men misslyckats. Den svenska kronan hade kapsejsat som ett överlastat skepp och gått till botten. Effekterna av detta lät illavarslande för Sverige, men för mig var det mycket gynnsamt. Jag hade betalat omkring 5 kronor per dollar innan jag åkte, men nu när jag sålde fick jag över 8 kronor. Så facit blev en 8 månader lång ledighet och en jorden runt resa som inte kostade något. Tvärtom, jag gjorde en vinst. Så oförutsägbart kan livet vara. Nu har jag berättat några korta episoder från min långa livsdans och mitt semesterprat är slut. Lill Lindfors får avsluta med sången Är det så det är? Med Bengt Hallberg vid pianot. Om du tycker att det hackar och knastrar så beror det på att det här är en gammal LP-skiva från 1970. Fast det gör inte så mycket att det knastrar lite. Även livet självt är ju rätt raspigt ibland. Vi får dansa vidare ändå.
Jag kommer ihåg när jag var en liten flicka och pappas båt brann upp. Det var sommarens första dag och vi stod på stranden och såg hur båten förvandlades till aska. Jag glömmer det aldrig. Jag stod där i min pyjamas och frös och jag minns att pappa började gråta. Fast han var en vuxen människa och jag tänkte och sa till mig själv. Är det så det är med tårar? Är det så det är det så det är? Om det är så det är, så låt oss dansa. Vi tömmer vårt glas. När jag fyllde 12 år tog pappa med mig på cirkus. I ett jättestort tält. Först såg vi en tant som gick på lina. Hon var så vacker. Sen kom de dansande hästarna. De sjungande sälarna. Och elefanterna som blåste såpbubblor. Fantastiskt! Men så kom en clown in på arenan. Han grät. Tårarna rann ner från hans kinder. Och jag minns att jag också började gråta. Och Och jag tänkte och sa till mig själv: är det så det är på cirkus? Är det så det är? Är det så det är? Om det är så det är, så låt oss dansa. Vi tämmer vårt glas och har det bra. Om det är så det är, så blir jag kär. Jag var 15 år och gick i 8:e klass i enhetsskolan. Pojken hette Bertil och satt bakom mig i klassrummet. Han slog mig i huvudet med linjalen och jag fnittrade. Åh, vi var kära i varann, utan att han visste om det. En dag så sköt han en slangbella på rektorn, bara för min skull. Så han fick sluta skolan. Och jag trodde jag skulle dö. Och när jag inte gjorde det så tänkte jag och sa till mig själv: är det så det är med kärleken? Är det så det är? Är det så det är? Om det är så det är, så låt oss dansa. Och nu vet jag vad ni tänker om mig. Varför är hon så deppig? Hon ska väl inte klaga. Nej, jag ska inte klaga. Men jag kan väl få tänka tillbaka och fundera lite. En dag kommer ju den stund, ja ni vet, då man bara försvinner härifrån. Upp, bort någonstans. Och då kommer jag att säga till mig själv: är det så det är? Är det så det är? Om det är så det är, så låt oss dansa. Vi tömmer vårt glas.